Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag börjar på den första grejen.
Kul,
där är mycket AirPods och Bose och grejer. Så visar jag mina AirPods hemma som ju är då, Peltors gruvvariant. Okay. Alltså det värsta de har. Så bara, de har jag på mig när jag går hemma. Men de kunde jag inte ta med mig till stan.
Ja, jag fattar det.
Men det låter bra. Vi säger så här. Välkommen till Vi måste prata, Johan Wicklén, som i princip bjöd in sig själv när han på Twitter gick ut och frågade: nu har jag pratat om min bok på alla möjliga ställen. Finns det någon obskyr podd jag borde vara med i? Ja. Och då vart jag inpingad.
Vad ödmjukt det lät.
Ja, det, ja. Nej, men, det ska man inte vara. Ja,
alltså, nej, men när man har jobbat med sånt här projekt så himla länge. Alltså jag tycker det är så himla kul att vara ute och prata om det. Även om jag har blivit lite trött på mig själv. Och det är också kul att prata liksom, nu får du ta det här rätt, men både högt och lågt så att säga.
Ja.
Den här veckan var jag med i Efter Fem på TV4 och då måste man ju så här klä upp sig och vara väldigt korrekt.
Ja, en fin grå kostym, va?
Ja, men det sitter rakt i ryggen. Ja, en grå kavaj i alla fall. Billig, Uniqlo. Men den ser dyrare ut. Ja, det är som ett tricket. Men sen är det också kul med alla poddar, för det är bara kul att prata med folk, och folk från olika delar av landet och olika generationer och allt sånt där. Jag ville vara med i ännu fler, så det är mycket uppbokat och mycket har jag avverkat.
Och det roliga var att du stod med på listan över folk jag skulle höra av mig till.
Ja.
Inpingad, så det var liksom inget att snacka om.
Nej, men fint.
Och jag har ju pratat om ämnet tidigare i ganska många poddar. Det dyker upp lite var som helst. För att jag är, som jag brukar säga, tramsfobisk. Alltså jag blir sjuk när någonting är tramsigt. Och måste liksom slå på det lite.
Ja.
Och då kommer vi fram till att Johan, och det vet ju säkert ni som lyssnar, har alltså släppt en bok om den svenska narkotikapolitiken. Och hur det går, helt enkelt. Vad ska vi säga? En recension.
Ja, någonstans så historieskrivning och även liksom samtida nedslag i kriminalitetens koppling till framförallt cannabismarknaderna. Men också lite populärvetenskap som kanske kan rätta till lite av de här missförstånden och myterna som finns kring men droger generellt och cannabis också. Och jag har ju två intervjupersoner i boken som du också har poddat med. Erik Petschler, polisen, och Björn Jonsson som du hade med ganska nyligen.
Precis, och då är det alltså avsnitt 17 och sen får vi scrolla upp.
Var från mars i alla fall.
51. 17 och 51 ifall ni vill fördjupa lite. Ja. Men fortsätt lyssna. Vi backar dock bandet lite. Johan.
Ja.
Vem är du och hur kommer det sig att du någonstans på 20-talet får för dig att vi ska göra det här? Jag antar att det finns en backstory någonstans.
Jo.
För det medför en viss stigmatisering att kasta sig ut i den här debatten.
Jo, men det kan man väl säga. Men kort bara, bakgrund i Gävle. Höll på med ganska mycket olika saker innan jag bestämde för att plugga till journalist. Har jobbat med lite allt möjligt liksom, på mycket restaurang och suttit nattvak och jobbat med alla så här massa skitjobb. Så jag började plugga på allvar rätt sent. Så att jag kom till Stockholm och Södertörn och så blev jag klar journalist när jag var 29, och det var väl ungefär lite mer än 10 år sedan. Jag fick min praktik då på SVT, för att jag var väldigt så här, ja, men högtravande. Jag trodde på journalistiken och jag tänkte jag vill vara på public service. Det får bli SVT eller SR. Jag ska verkligen försöka få in en fot där. Och då kom jag in på SVT, och det var en så här bra timing, för att jag kom från en utbildning där man förutom liksom reportageskrivande och massa sånt där också hade ägnat sig en del åt digital journalistik. Och där, om ni tänkte, det här var 10 år sedan när det inte var lika hett, va? Så att jag kom in vid rätt tillfälle och fick jobb på SVT väldigt snabbt. Ett fast jobb, och det är ju väldigt lyxigt. Sen hade jag ju kämpat hårt för det, men det var också rätt timing. Jag var inte då speciellt intresserad av svensk narkotikapolitik. Alltså, jag kunde mycket mer om amerikansk narkotikapolitik, bara för att jag var liksom... alltså, den musikstil som jag och mina vänner lyssnade på var hiphop, så att det var ju där man hade fått lära sig om alla orättvisor i USA och allting och sådär. Och också lärt sig hur man rullar en blunt och allt sånt där, så att cannabiskulturen kom ju där. Men efter ett tag så jag träffade en kollega, jag jobbade lite i vetenskapsgruppen och vi började titta på det här med Sveriges narkotikadödlighet som hade ökat väldigt mycket. Och det här var väl 2013-14 eller någonting sånt där. Det var ingen som var intresserad av den här frågan. Vi gjorde en del granskningar och sådär. Och det var först då jag märkte att när jag började prata om liksom svensk narkotikapolitik med både folk på jobbet och ja, men med familjen och med folk runt om i samhället, så märkte man fan vad många som reagerar med magen på det här ämnet. Det är som att de helt plötsligt går från, alltså även välutbildade kloka människor som vi har på jobbet och på SVT, många kunde liksom, de blev lite dumma. Ja, men som du sa, att det blev lite tramsigt. Alltså, och jag kommer ihåg att andra kunde reagera så här, om man kom med någonting och förklarade att men det här är ett problem med svensk narkotikapolitik, ett uppenbart problem som många forskare påpekar. Då blev liksom motfrågan, eller svaret blev så här, ja men då, ska vi bara legalisera allt? Ska vi bara släppa allt fritt? Det var liksom, gick från 0 till 100 väldigt snabbt.
Det händer inte i så många andra grejer.
Nej, och det var det. Nej, men exakt. Det stack ut av alla saker jag hade bevakat. Jag jobbade ändå som allmän reporter och sen vetenskapsreporter, så att jag bevakade väldigt många olika saker. Och det var också så att vi gjorde jobb med min kollega Therese Bergstedt, som nu är på svenska som vetenskapsreporter, om svensk narkotikadödlighet. Och vi gjorde en grej om att FN kritiserade Sveriges narkotikapolitik för att bryta mot mänskliga rättigheter och sådär. Och då blev vi också uthängda av en organisation som hette RNS i deras tidning. Och då säger jag, men vad är det här för organisation? Och de hörde av sig till chefer, och det var mycket sånt där som hände på en gång. Och man märkte också på jobbet att det fanns ändå en stämning om att det här, släpp det här nu, var inte så fokuserad på knarket, vad fan är det att hålla på med. Och jag tror att många har liksom backat eller blivit rädda då, men jag blev mer misstänksam. Så på den, och då, det här blev liksom, vi brukar skämta om det här inom journalistiken, att man har en björnfälla, alltså någonting man fastnar i. Och narkotikapolitiken blev det för mig. Och hela det här med Sveriges narkotikapolitik och narkotikadödligheten sammanföljer ju också med att 2012 började några amerikanska delstater legalisera cannabis. Alltså det var ju en game changer av stora mått. Så att, och då tänkte jag också att det här är inte bara några enstaka delstater. Det här kommer att sätta igång en grön våg. Antagligen inte bara i Nordamerika, utan till slut även i Europa. Och det är precis vad som har hänt idag också. Men om vi bara snabbt då till boken då. Varför? Jag kunde ju ha fortsatt.
Nej, jag vill stanna.
Avbryt och hoppa in. Det är bara att köra.
Det är du som är van att intervjua, men nu är du gäst.
Här, ja, för fan.
Så här. Det du beskriver för mig är ju som att du upplever att de andra tycker att du tar ställning, när det egentligen enda du gör är att också närma dig det här ämnet som en journalist.
Exakt. Det är en helt jättebra analys av dig. För att
det är ju jättekonstigt.
Men jag, och det här störde mig något så enormt. Och det är så än idag. Jag vill ju hävda att det går inte att skriva journalistiskt balanserad kritisk bok om svensk narkotikapolitik utan att det stora segment i samhället riskerar att utmålas som narkotikaliberal. Mm. Och det är någonting jag får ta. För jag vet ju varför det är så. Det är det jag går igenom i min bok. Men det är ju fortfarande irriterande. Och jag brukar ju, eller jag har ju nu lite då skämtsamt sagt att jag är ju kanske en av Sveriges få narkotikaneutrala journalister. Och det är det jag försöker banka in istället. För det går liksom, den här balanspunkten har förskjutits så mycket i vårt land. Att det har blivit så skevt. Och jag hoppas att boken kan vara en pusselbit att balansera upp det här och ge en lite större och mer heltäckande bild. Och jag hoppas verkligen att oavsett vad man tycker så är det här fortfarande en god grund att föra en diskussion ifrån.
Jag tänker så här, att i ett land där sanning och en vetenskaplig approach till sanningen gör att du, jag ska inte säga att det är farligt, men det finns ju en risk att du har gjort dig själv typ oanställningsbar i det här. Det är ju fan ingen bra indikator på allmäntillståndet i landet.
Nej, och grejen att nu måste jag säga, vi kanske kan återkomma till det sen, att jag, det var ju en risk jag var villig att ta. Och jag trodde ärligt talat att ingen skulle bry sig om den här boken. Nu har det nästan blivit tvärtom. Och jag tänkte mer att jag måste skriva den här boken för att om 5-10 år, när saker har hänt eller när det har skett en ännu större förändring, så kommer folk ändå kunna se tillbaka på den här boken och säga att okej, han gjorde sitt jobb, han hade ryggrad. Förstår du hur jag tänker? Men nu har det fått lite mer uppmärksamhet än jag trodde. Och jag tror att det har skett så snabbt också, att om den här boken hade kommit bara 2016-17 så hade det varit en helt annan sak.
Jag tror inte att jag hade sett på den likadant som jag gör idag. Och jag vet inte varför jag har svängt. Eller jag vet inte ens om jag har svängt. Men jag stannar kvar lite där. Alltså, det är en risk du var villig att ta, säger du.
Ja.
Vad säger det om dig som person? Du pratade om ryggrad här. Vart kommer den ifrån?
Det är väl snyggare om andra säger det. Men jag tänkte ändå, det är liksom, jag vill ju ändå bli journalist och då måste jag väl göra mitt jobb. Jag kan ju inte ha den här då kunskapen om politiken utan att göra någonting av det. Det blir ju löjligt. Och därför är jag så glad att ändå så många journalister nu också har, ja, men dels köpt boken direkt från mig eller läst boken och hört av sig sådär. För att det är en viktig del i detta.
Mm. Men du gick in försäljningsprocessen, alltså när du där jag pitchade till någon förlag.
Ja, det där är också.
Eller kanske fler.
Ja, men så här, och det är också, säger ju någonting om hur viktig den här boken var för mig, att jag bestämde mig, jag sparade ju pengar under en ganska lång tid bara för att ha lite extra. Och jag bestämde mig i augusti 2019. Då köpte jag en MacBook Air och en liten bandare, en Zoom-bandare för intervjuer. Och då började jag ju jobba på boken på riktigt. Och jag visste ju att det här kunde bli ett minus, eller att det med största sannolikhet skulle bli ett minusprojekt. Och att jag till och med kanske var tvungen att ge ut den själv. Och jag var redo att göra det. Jag är väldigt glad att jag slapp det, för det hade varit ett helvete och göra allt det. Och den hade ju inte nått ut till lika många och jag hade blivit stämplad som en galning också. Någon typ av rättshaverist. Men så jag jobbade faktiskt, och det här är rätt sjukt. Jag höll på med den här boken i 1,5 år och hade skrivit typ hälften innan ett förlag nappade.
Och hur många nej fick du innan det då?
Det var ett par nej. Det var så här, det var inget, alla som läste var väldigt överens om att det var väldigt intressant, välskrivet. Några ville ha mer true crime. Jag bara, det här är inte en true crime-bok, så jag glömde det. det var väl kanske två förlag, ett av de större kan jag säga, där det fanns människor som verkligen tyckte att det här var någonting man borde ge ut, men att det också fanns människor som absolut inte ville ge ut en bok om Sverige och cannabis. Och sen var det något som föll mellan stolarna och sådär. Så att det var ju liksom ingen hysteri och folk läste ändå och sådär och kom med bra feedback. Men sen som till slut så var det då Johan Wirfelt som själv har varit journalist och jobbat på Kulturhusets debattscen innan dess. Han blev förläggare på Volante, ett mellanstort förlag, ger ut väldigt mycket bra litteratur. Och han hade följt mig och mitt arbete, så han hade liksom mig på listan. Och sen visade det sig att jag också hade ett manus som han tittade på. Så det var liksom match made in heaven. Så där. Så att, och då gick det väldigt snabbt utifrån det. Och det har gått väldigt bra. Han har litat på mig väldigt mycket. Och jag har fått... Jag har inte behövt kompromissa där jag inte vill. Utan jag ville liksom ge ut den här boken så som jag såg den. Sen kunde du alltid gjort saker bättre och mer och sådär. Men i stort är jag ändå nöjd.
Hur har reaktionen varit från journalistskrået, alltså kollegor och vänner där? Och har den svängt någonting efter uppmärksamhetsboomen som kom i och med boksläppet?
Svårt att säga alltså, men väldigt många har varit intresserade och vill ha haft ett ex eller köpt ett ex själva och sådär. Så att jag tycker generellt, alltså helt ärligt, jag trodde att jag skulle få mycket mer skit. Jag trodde att folk skulle vara mindre intresserade. Människor har varit jättesnälla hittills, sagt snälla saker och varit intresserade, och även människor som, speciellt kanske människor som, så som du sa, som säger, ja, men jag har inte ens bestämt mig, jag vet inte. Och det är väl, det gör mig lite extra glad, för att man vill ju inte skriva för dem som redan är jätteinsatta eller har bestämt sig bara, utan jag vill ju att den här boken ska nå ut brett och över olika generationer också. Så jag tycker, men jag hoppas att det är lite tidigt än, den har bara varit ute en månad. Jag hoppas att det kommer att bli en ganska stor diskussion inom journalistiken. Alltså hela sista kapitlet är ju ett enda lång attack då på mitt eget skrå, hur man har agerat historiskt. Men jag ser också att det blir bättre och bättre, och det har framförallt att göra med att det kommer en ny generation av journalister som inte har varit inne i den här övertalningsapparaten och indoktrineringsprocessen då, skulle jag säga.
Jag har inte hunnit det sista kapitlet, men det där du sa nu kan ju få mig att vilja hoppa.
Ja, på vilket sätt?
Nej, men så här, jag hoppade runt lite i boken. Jag läste lite om enhörningen Erik.
Petschler, ja.
Och jag läste om att ledande svenska debattörer ville sätta ett elstängsel runt Holland. Så. Det var det roligaste jag läst i hela mitt liv.
Ja, japp, så var det. 90-talet.
Vi kommer till de grejerna, men vi ska, du frågade varför jag är sugen på sista kapitlet. Jo, men hela anledningen till att jag gör den här podden är att jag kanske inte är helt nöjd med hur den svenska journalistkåren sköter sitt arbete.
Okej, då kommer du älska sista kapitlet, för det är det bästa i boken.
Jag tycker att man avbryter folk precis när de börjar komma någonstans där det är intressant. Utan att gå full Jens Ganman så har han framfört det vid flera tillfällen. Jag tycker att jag vill ha svar på frågor. I mitt drömsamhälle, och nu hoppar jag lite mellan journalister och politiker, men de är ju väldigt bra på att inte svara på frågor allihop. Jag skulle vilja att talmannen går fullkomligt jävla John McEnroe i riksdagen varje gång det är debatt. Och slå med klubban så hårt du kan i bordet och säga åt dem att svara på frågorna. För det gör de aldrig.
Nej.
Jag tycker att det är rimligt. Nog med journalistkritik för stunden. Det kommer säkert lite mer.
Ja, men exakt. Och jag ska bara, får jag bara snabbt där, för det, haka in det du säger. Och jag, en annan anledning till det här var att jag, alltså jag har ju ändå varit med nu under 10 år när nyhetsjournalistiken har utvecklats. Och jag ser ju lite samma sak, och jag blir allt mer, alltså det har varit en jättebra skola och jobbat med nyhetsjournalistik. Jag har lärt mig oerhört mycket. Jag har ju också jobbat med lite längre grejer, med lite dokumentärer och granskande saker och vetenskapsjournalistik och sådär. Men nyhetsjournalistiken är så jävla snabb idag. Så att jag ville ju verkligen göra någonting som var antitesen till den snabba, ytliga också. Det var ju också en stor anledning till att jag skrev boken. Så det var ju en journalistisk grund till det, för att jag saknar den typen av journalistik. Alltså där man får sitta och tänka, läsa ordentligt, gå till källorna, allt det här. Och det har ju varit skitkul. Och fler borde göra det. Och fler borde läsa böcker istället för att sitta och scrolla på sina jävla telefoner. Jag gör det själv också. Men så är det.
Jag kollade på... Men det finns ju... Ibland går det ju rätt. Alltså jag kollade Uppdrag granskning som kom nu om Securitas. Alltså det är ett helt briljant gräv och presenterat så.
Ja.
Mer sånt.
Exakt. Och SVT har budgeterna. Vi borde göra ännu mer den typen av journalistik. För det är inte så många som har den budgeten att göra den typen av jobb. Knappt någon skulle jag säga. Det är SVT. Så att, vi får se vad som händer. Jag hoppas att vi kan bli bättre hos oss också och allokera pengarna bättre.
Typ sluta ge bort dem till Christer Björkman och Peter Settman hela jävla tiden.
Det var du som sa det, men jag protesterade inte. Men, ja.
Nej, men där, om vi ska ta ett allmänfilosofiskt grepp på Sverige så är det ju så att folk ser hur mycket skatt man betalar och man ser saker som borde fungera som inte fungerar.
Mm.
Och det, en av de grejerna är public service, tycker jag. Och fatta vad bra Melodifestivalen skulle bli om man lät TV4-talen. Oh, vad roligt.
Jag
ska inte måla in det.
Nej, men jag har inget problem. Alltså, jag är ganska... Jag tycker att man... Alltså, det fina med att jobba på SVT, till skillnad från om du jobbar på DN eller Bonnier, alltså, då måste du vara mer trogen mot din arbetsgivare. Alltså jobbar du på ett kommersiellt företag, då får du liksom get with the program eller så håller du käften. Eller alltså, men på SVT, jag tycker ändå att det är min plikt som public service-anställd att vara kritisk också mot det vi gör. Och det har jag aldrig haft några problem med. Och det är faktiskt ganska högt i tak för det internt också. Även om många inte tror det. Men jag tycker absolut att vi borde använda våra resurser på ett bättre sätt och vilket skulle för att öka den liksom journalistiska, jag menar alltså den inhemska journalistiken. Kolla bara på hur många utländska dokumentärer vi köper in. Vi skulle kunna producera mycket mer svenska dokumentärer från olika delar av landet. Jag menar, det finns säkert en intressant dokumentär från att göra från området där du bor i. Expressen gör jättemycket bra av den typen av journalistik. Mm. Och man har satsat på att göra journalistik från, alltså längre journalistik från hela landet, inte bara storstäderna. Så det hoppas jag.
Och vill man höra mer av det så kan man lyssna på avsnittet med Anna Guldberg som gör fantastiskt. Alltså hennes Fredriksbergs reportage är det var så fruktansvärt bra. Jag håller med dig till viss del om vi ska stanna kvar på public service. Men med tanke på jag tycker medier i allmänhet, inte bara public service, är lite för dåliga på att granska medier.
Ja,
alltså med 8,5 miljard i budget så granskar man medierna en timme på söndagar. Mm. Så det är lite. Och jag skulle vilja att Expressen och Aftonbladet börjar gå efter varann. Alltså så här, lite vetenskapligt approach igen. Alltså peer-reviewar varandras grejer. Stämmer det här verkligen?
Ja, absolut. Nej, men, men det är väl någonting med konfliktsökandet och sådär. Att man kanske inte vill ge sig in på den banan. Men absolut, alltså Sveriges Radios medierna var ju ett favoritprogram för mig redan innan jag blev journalist. Och är det fortfarande. Det är bara synd att det bara är dem i princip. Så att det behövs ju mycket mer mediegranskning och det hade behövts mycket mer av den typ mediegranskning som medierna gör, som är professionell, faktagranskad, ordentlig, kunnig. Det görs en del mediegranskning i de då alternativa medierna som ofta då, nu får man ju se mig som en part i målet, är jävligt dålig, ursäkta. För att det är inte journalister också, som gör den, och de förstår inte ens journalistik ibland.
Nej, och det går också fort att avskriva på grund av avsändaren, vilket vi också är väldigt bra på i det här landet.
Oh yes,
alltså det spelar ingen roll, om vi tar Chang Frick som exempel. Mm. Han skulle kunna hitta mockfjärdsvapnet och ingen skulle bry sig. Typ.
Ja, det hade inte förvånat mig om han gjorde det. Eller,
nej, han har säkert det som någon
absolut, souvenir. Absolut. Sitter på väggen där hemma.
Nej, men så här, när det öppnas upp ett glapp mellan makthavare och folket, då det glappet kommer fyllas upp av populism. Det spelar ingen roll om makthavarna är journalister eller om de är politiker. Låter man det gapet växa för stort så kommer någon fylla det. Och vi ser det på media, vi ser det på i politiken. Vi ser det, alltså det är marknadsekonomi 1A. Men åter till boken, för yes, du är lite för intressant. Så jag kommer på. För att man ska förstå det här, om det här är första gången man lyssnar på någon som pratar om något liknande, så behöver vi lyssnare, vi på andra sidan, behöver att Johan Wiklén definierar skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering av narkotika.
Mm. Det här är ju alltid en utmaning, men jag brukar säga som så att och det här är en liten förenkling, man får börja här, sen kan man förkovra sig vidare, att avkriminalisering framförallt är en vårdinsats, skulle jag säga. En avkriminalisering brukar generellt gå ut på att det är strafffritt att använda narkotika, alltså för eget bruk. Mm. Det är inte heller ovanligt att man även får ha mindre mängder narkotika på sig för eget bruk. Det behöver inte vara det. Så en avkriminalisering kan också se olika ut i olika delar av världen. Men till exempel Portugal, som ett väldigt känt exempel där man har avkriminaliserat alla droger. Då har man helt enkelt en maxmängd som man får ha på sig för eget bruk utan att det är straffbart. Det behöver inte betyda att det är lagligt att använda droger, utan polisen kan fortfarande stävja detta på något sätt genom att till exempel skicka en person vidare till en panel som består av en socialarbetare, en läkare och så vidare, där man då kanske får bedöma om personen skulle kunna slussas vidare till vård och kan erbjudas vård. Mm. Men det kan också vara så att de fullkomligt struntar i, för de ser att men det här är en 22-åring som sitter och röker i gräs och lyssnar på livejazz någonstans. Släkt in joint här och sen går vi vidare. Medan en legalisering då, det är alltså att man har reglerat försäljningen, distribution, produktion av en drog. Alltså vi har legaliserat alkohol i Sverige.
Mm, ish.
Ja, exakt. Ja. Ja, men, nej, vi har legaliserat det, men vi har en restriktiv politik. Vi har alltså en ganska tuff reglering kring alkoholen. Danmark har också legaliserat alkohol, men de har en helt annan typ av politik. De har en annan reglering. Och det här är viktigt att ta med sig sen, eftersom vi ska gå tillbaka till cannabis senare, där vi nu ser att cannabis legaliseras på olika ställen. Det betyder inte att det är samma regler som gäller. Alltså alla svenskar vet att det är helt andra regler som gäller för alkohol i Danmark än i Sverige.
Mm.
Eller hur?
Så att, elefantöl på Statoil.
Ja, men till 14-åringar typ. Även om de har skärpt upp sig lite grann där. Men typ. Var det okej svar eller är det någonting du vill att jag ska?
Ja.
Man får börja där och sen kan man börja liksom mer förkovra sig i det här. Men det, varken avkriminalisering eller legalisering är så här solklart att det är exakt de här boxarna. Det kan se lite olika ut.
Men det är i varje fall någon typ av, alltså legaliseringen innebär någon typ av reglering av tillgång också.
Ja, försäljning.
Ja. Mm. Alltså ett växthusrum längst in på bolaget. Ja, motsvarande.
Ja men till exempel.
Ja, men Sveriges svar på detta då är att målet är ett narkotikafritt samhälle.
Yes. Man kan ta det bara jättesnabbt att Sverige fick en narkotikapolitik först på 60-talet. Det här betyder inte att det inte fanns narkotika i Sverige innan dess. Det fanns kokain tidigare och det fanns morfin och vi sålde amfetamin på apoteket över disk, alltså utan recept, ganska länge. Jag tror fram till 58 olika...
Vet du det, husmorspiller va?
Jo, men till exempel piggpiller brukar man prata om. Och man blev inte bara pigg, man behövde ju inte äta så man gick ner i vikt och man blev lite gladare, i alla fall till en viss gräns. Det var runt 300 000 svenskar som använde, eller 6% av befolkningen som använde något amfetaminpreparat i slutet av 50-talet, om jag inte missminner mig nu. Framförallt var det här bantningsmedlet Preludin som var populärt. Men på 60-talet så började man då, precis som andra länder i västvärlden, ändå så tänka, men har vi ett narkotikaproblem? Ja, vi tittar på det här, en 4 års utredning med flera tjocka betänkanden. Sverige får en narkotikapolitik och en narkotikastrafflag. Det man kan säga då som man ska ha med sig är att på den tiden så var det de som gjorde pengar då på, inom citationstecken, offren som var i fokus. Alltså de som sålde eller producerade eller smugglade narkotika. Vad som hände sen är att från slutet av 70-talet så börjar fokus allt mer hamna på brukaren i Sverige. Och det här är en rad anledningar och det är de jag går igenom i boken. Framförallt så är det en stor lobbyapparat kring detta. Bland annat den här organisationen Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle som då den svenska narkotikapolitikens fader Nils Bejerot grundade på 60-talet. Men Polismyndigheten var även här och ett antal borgerliga partier. Så att 78 efter att borgarna har vunnit makten från sossarna, när sossarna har suttit vid makten i nästan 40 år, det är ganska sjukt att tänka på, men så var det, då blev helt plötsligt narkotikafrågan en fråga som blev en valfråga från 76 och hela vägen genom 80-talet och till viss del 90-talet. Och 78 slår man fast att narkotikan ska elimineras och att den är främmande för svensk kultur. Och det här leder sedan till målet då om ett narkotikafritt samhälle som stipuleras 1984. Och nu var det helt plötsligt då brukaren som var i fokus. För att de här organisationerna och framförallt då Nils Bejerots teori var att de här som säljer narkotika, som gör pengar på narkotika, det här är en så lukrativ marknad så att de kan bytas ut så enkelt. Du kan stoppa in en i fängelse men det kommer en ny. Vilket är sant, det vet vi ju nu.
Helt rätt, helt alltså, rätt. Det smäller bara till.
Ja, och det är helt rätt. Det är ännu mer så idag. Vi kan ju komma tillbaka hur det ser ut på marknaderna idag. Men, så hans teori då var att om man bara får bort efterfrågan så är det lugnt. Då kan vi nå det narkotikafria samhället. Lite förenklat, men typ så. Det är bara det att då missar man ju också att människor alltid har berusat sig och kommer att berusa sig och allt det här. Men man försökte i alla fall och det var då kriminalisering av det egna bruket kom till 1988. Och efter det en straffskärpning som kom 93 som gjorde att det var 6 månaders fängelse i straffskalan för eget bruk. Vilket gör att polisen kan ta urinprov.
Så att det var den där... tillkom ju för att polisen ville ha det så som de skulle kunna ta urinprov.
Precis, och det var där kan man väl säga att svensk narkotikapolitik nådde då sitt klimax på många sätt. Då var vi klara, då trodde man att nu skulle saker och ting ordna sig. Sen visade det sig att det gick käpprätt åt helvete efter detta. Av en rad olika anledningar som jag tar upp i boken, men... Och det som du sa där, det är ju det som är intressant för att det var ju bland annat Polismyndigheten som ville ha den här straffskärpningen. Och det är ju Polismyndigheten idag som tar 40 000 urinprov på svenska varje år. Det är Polismyndigheten
som... Det är ganska taskig hitrate också vad jag förstår.
Ja, den är speciellt bland yngre är det ganska taskig hitrate. BRÅ har gjort studier på det där och inom vissa åldersgrupper så är det inte ens 50%. Nu har jag inte de absolut senaste siffrorna där, men Men den blev, under lång tid så blev hitraten sämre och sämre också. Och det, dessutom
50%
så,
av de som fick kissa, alltså ja, det är inte så att 50%
nej, nej,
av
och det gäller inte alla, nej. Utan det var bland ungdomarna. Och sen kan man också säga, vilket jag skriver i boken också, det slår ju inte rättvist i samhället detta heller, utan det är mycket högre risk att du som svensk med två föräldrar som är födda utomlands får lämna ett urinprov för misstanke för ringa narkotikabrott.
Man ser lite brun ut helt enkelt.
Så
då
är
får man
det.
Kissa.
Och det är också så att hitraten, alltså träffsäkerheten, är sämre bland dem. Det är alltså större chans att de är oskyldiga.
Och det här är alltså i jakten på ett narkotikafritt samhälle. För jag har, ja, som sagt inte hunnit läsa hela boken. Jag läste lite recensioner och jag gick igenom några kapitel. Men ja, jag fastnade på en sak som bara, jag fick läsa den typ 4 gånger innan jag fattade att det här var sant.
Ja, men läs det.
Ja. Åke Citreus.
Ja.
Står i riksdagen? Eller blir intervjuad?
Han blir intervjuad.
Ja. Men han säger då att han tycker att Kina har en bra politik. De sätter knarkare och prostituerade i omskolningsläger. Och vi i Sverige, vi är en slags supermakt i den narkotikafrågan. Så det här är ett ansvar vi måste ta.
Ja.
Och han är alltså på riktigt. Han är inte en sketch av Galenskaparna Aftershave. Utan han sa det här.
Det här var på 90-talet. 90-talet är ju det årtionde där svensk narkotikapolitik hade nått sin peak. Och där man absolut hade den här tanken om att man var en narkotikapolitisk stormakt och att resten av, åtminstone Europa, skulle ta efter Sverige snart. Och det var därför jag ville skildra den här kampen mellan Sverige och Holland på den här tiden, för den är rätt bizarr. Och Åke Citreus var ju ordförande då i en organisation som heter EKAD, som bildades i Stockholm. De fick en lokal i Stockholms stadshus. De finansierades av SIDA bland annat. Och då åkte runt i Europa och verkade för att exportera den svenska narkotikapolitiken. Så de var ju inte så här officiella politiker som reste runt i Sveriges namn, men de var ju på något typ, det var ju någon typ av gråzonslobbyism som var statligt finansierad. Så det här är ju en organisation som nu inte knappt lever, men som var väldigt stark under 90-talet. Och de skrev ju också, jag skriver om det i boken, att de hade ju en plan också om att skapa ett, då med hjälp av lobbying, skapa ett narkotikafritt Europa senast 2012. Och Europa var ju inte narkotikafritt 2012 och är inte heller idag.
Nej, det kom, och det kommer förmodligen inte bli det. Du tog upp tidigare, absolut, den här människans vilja att berusa sig är liksom belagd till en bra bit på andra sidan Kristi födelse mot där vi befinner oss.
Ja, herregud. Så länge vi har kunnat.
Så länge vi har kunnat har vi knarkat, är det, ja, det du säger?
På olika sätt. Alltså det som antropologer brukar säga, det är att den enda, för det är intressant då med mänskliga beteende, vad som är djupt mänskligt. Då kan man ju se om det har uppstått i olika kulturer, i olika delar av världen, olika världsdelar, oberoende av varandra. Så tyder ju någonting på att det här är någonting. Alla människor äter, eller hur? Alla kulturer, vi måste göra det. Alla kulturer har sex. De skrattar nog och umgås också. Och det verkar som att även att stoppa saker i munnen på något sätt för att vidga sitt medvetande eller bara förändra sitt medvetande verkar vara djupmänskligt med. Och den enda kultur det brukar vara, man pratar om riktigt långt upp i norr, någon typ av inuitkulturer, sägs att, för där fanns det ingenting psykoaktivt som växte. Sen kom ju starkspriten dit då, med den vita mannen senare, och så var det kört. Men det är väl det. Alla andra kulturer, olika typer av växter.
Mm. Du skriver en sak om Holland som jag citerar här. Mm. Det finns en stark, alltså det här är varför, eller du bjuder på en analys av varför det är så skilda saker, för det är inte så jävla långt i Holland härifrån.
Nej, vi är ganska nära varandra skulle jag säga.
Ja, ja. Men du skriver så här: det finns en stark konservativ tradition i landet där familjen och lokalsamhället hålls högre än staten, vilket omöjliggör alla försök till den sociala ingenjörskonst som fungerat utmärkt i det socialdemokratiska Sverige. I Holland har man grundinställningen att staten ska hålla sig borta från den privata sfären, medan man i Sverige har både en statsapparat att styra befolkningen med och ett folk som ville eller åtminstone lät sig styras. Och när jag läste det där så ropade jag till min fru: hämta väskorna, vi ska flytta.
Ja, men det är verkligen, för att ge lite kontext, och där handlar utifrån då att jämföra, Holland och Sverige hade diametralt olika narkotikapolitik. Olika inställning. Sverige skulle eliminera knarket. Holländarna insåg tidigt att drogen är någonting vi får leva med. Det är en del av ett modernt samhälle i förändring. Vi måste ha en narkotikapolitik som kan anpassa oss efter detta. Vi kommer inte att kunna styra hur människor väljer att brusa sig, men vi kan minska skadorna både på individ och samhälle. Mm. Så jag ville visa det här och också då ta med de här citaten hur det var i tidningarna när man målade ut Holland som riktigt galna på den här tiden, ifrån media och från myndigheter och från allting.
Jag har ett till citat angående det. Fackförbundet Tullkust.
Alltså Tullen och Kustbevakningens fackförbund.
Kan du det utan till?
Nej, du får läsa upp den.
Holland styrs av ett gäng knarkliberaler med ett förflutet som haschflummiga intellektuella.
Ja.
Det är inte kanslisvenska.
Nej, de gick ut hårt i ett pressmeddelande där inför EU-inträdet. De var förbannade på Holland, för de menade att det var därifrån mycket av drogerna kom och att holländarnas inställning då skulle kunna smitta av sig på svenskarna. Och det är ju genomgående ännu längre bak också, att andra länders inställning till drogerna skulle smitta av sig på svenskarna och göra så att också vi fick smak för laglig cannabis eller vad det nu kunde vara. Inte bara det, utan också sprutbyten och kanske, gud förbjude, även att tillåta metadonbehandling för människor som har opioidmissbruk och så vidare. Mm.
De fick hjälp av Expressen, som sagt, som ville sätta elstängsel runt hela Holland om vi skulle gå med i EU. Men de här skillnaderna i, kan man kalla det kynne, men alltså, förstår du, befolkningen på gruppnivå har dels verkar vi vara olika lätta att sätta sig på. Men också inställningen till varandra känns som det diversifierar. Nu är jag så här, jag har inte jättestor erfarenhet av holländare. Jag har träffat 8 stycken på en fest en gång. Men de var ju trevliga och verkade inte vara, alltså, sådana som gick omkring och högg folk med hivsprutor för att det var kul.
Nej, holländarna är ju oerhört välutbildade och ett duktigt industriland och på alla sätt och vis. Duktiga på engelska och kan det mesta. De har väl också längst i Europa, va? Tillsammans med kroaterna. Lite trivia.
Inget känt basketland ändå. Men
Nej, men de är känt till exempel för alla som gillar kampsport och lyssnar på det här. Så har man riktigt bra på den gamla goda K1-tiden i tungvikten. Många, många stora resliga holländare som kunde knä och sparka och slå. Nej, men så är det ju definitivt. Alltså, svenskarna. Och det här, jag har ju strukit en del också, men även under 80-talet så var det en tysk författare här och skrev en essäföljetong i DN som hette Svensk höst, som anspelade då på Stig Dagermans Tysk höst, en fantastisk reportagebok som utspelas efter andra världskriget, om ingen har läst den. Och han tog ju också upp det här. Och det handlar om svensk mentalitet och hur vi var och hur vi förde vår politik. Och han var ju oerhört förvånad över hur fogliga svenskarna var inför överheten. Och då får man tänka på att det här var tidigt 80-tal och det här har ju luckrats upp jättemycket idag, skulle jag säga. När Sverige öppnade upp för fler kanaler i slutet av 80-talet, när Sverige kom med i EU, vi kan liksom inte stänga våra gränser mentalt som vi gjorde på den tiden. Men han skrev långt om svenskarnas förtroende för myndigheter och politiker, att inte ens en, men det är ingenting som finns på kartan för en italienare eller spanjor, och inte ens en tysk, skrev han. Och det är väldigt tydligt då på narkotikafältet, skulle jag säga, återigen, vi har ju granskat det här då med till exempel urinproven. Vi har alltså en myndighet med våldsmonopol som tar 40 000 urinprov per år. Det är jättemycket kiss. Det är många, ja. Det är många liter. Och det här är inte en grej i Sverige. Alltså, det är ingen som bryr sig. Men i vilket annat land skulle man kunna ta kroppsvätskor från människor för att bevisa ett ringa brott? Pröva att göra det på en italienare eller en fransman. Alltså det skulle ju, gatorna skulle ju brinna. Nej, men jag kanske överdriver, men det säger ju någonting om hur godtrogna vi är. För att oavsett vad man tycker om att det ska vara förbjudet att knarka och hur man nu ska bevisa det, att ta kroppsvätskor från medborgare, det är ett väldigt integritetskränkande ingrepp. Det kommer vi inte ifrån. Och det vet, det sa man när man fick igen den här lagen också. Och Brå har påpekat det, polisen vet det. Men ändå är inte det här en fråga i Sverige. Hur kommer det? Jag tycker det är fascinerande.
Ja, med tanke på att det är ett så pass stort intrång i den personliga integriteten till ingen effekt för samhället på andra sidan.
Mycket bra invändning. Och det är det här som är intressant. Att, som jag har ju då ritat upp någonting från 50-tal till idag i de historiska delarna här. Och jag tycker att om man hade någon idé om att det var så här man skulle lösa problemet. Jag hade haft respekt för det om det var en, om man samtidigt sa att det här är ett experiment. Vi ska utvärdera det här så gott vi kan. Vi ska utvärdera efter 2, 5 och 10 år. Och har det inte funkat så får vi gå tillbaka. Eller göra någonting annat. Men det är det vi inte har gjort. Och det är det jag vill visa i den här boken också. Att det våra politiker säger idag, Morgan Johansson, Lena Hallengren. Jag tror inte ens de vet det, men det är sådana talepunkter som har återkommit i årtionden. Det har liksom ärvts utan att man behövt tänka efter. Och det är också en sak som har irriterat mig, varför jag tyckte att det var viktigt att skriva boken. För att om man kan spåra tillbaka de här tankarna och idéerna så kan man se igenom dem på ett bättre sätt idag.
Jag provprata lite för att, alltså jag har inte riktigt tänkt klart här. Nej. Men jag fastnar i Sverige-Holland-grejen och skillnaden här. Kan det vara så att även i det här fallet Sverige som land är lite mer fokuserad på hur saker och ting ska se ut än hur saker och ting egentligen är? Alltså det skulle vara en sån prestigeförlust att backa. Jag tänker, om vi jämför det med hur vi hanterar alkohol. Vi är jättebra. Alltså Edvard Blom sitter i tv och berättar det här smakar det här och det här passar till den här delen av grisen och du ska konfitera. Och så har han vingubben i TV4 morgon sitter liksom smått påstruken på 7:15 och recenserar viner och solar. Och det är jättebra. Det är ju gott med vin och öl som passar till det man äter. Men vi pratar aldrig om att det är lite skönt att vara full också.
Nej, det är konstigt eftersom svenskarna uppenbarligen, som jag skriver i boken också, uppskattar sin fylla. Det är ju så. Och alkohol, som sagt, jag är ingen nykterist. Jag kan uppskatta framförallt vin numera. Sen jag blir så gammal så att jag blir... Jag var ute förra fredagen för vi skulle tacka av några kollegor. Jag tror jag drack 5 eller 6 enheter över 5 timmar. Det är för mycket för mig. Jag har så låg alkoholtålighet idag. Så att,
och då känner... Du menar att du tycker att du som individ kan avgöra vad och i vilken mängd som är lämpligt att stoppa i dig?
Absolut.
Vad är det för slags libertarian fundamentalist?
jag känner också att det är alkohol är en jävla skitdrog på det sättet.
Ja, oh ja.
Problemet med alkohol är att den är jävligt god och funkar bra till mat. Men själva alkoholen är inte så himla bra.
Nej, men, vilket var min poäng med provtänket. Ja. För dels Ja, jag bor som bekant i Dalarna och jag bor någonstans precis på gränsen för smuggel.
Ja.
Det finns alltså ingen ekonomisk vinning för de otäcka gangstrarna att åka norr om Gävle med dricka. Nej. Från Tyskland.
Nej, just det.
Men kommer du ner, alltså så ju längre söderut du kommer, desto mer såna här kvalitets 3 liters tetror med vodka Jeltsin, ja, finns det på borden.
Ja, det är smutsigt.
Men den ersätts ju när du kommer norröver.
Jo.
Då är det plastdunken istället.
Jo.
Och det enda egentligen vodka och hembränt har som funktion är ju att bli full.
Ja.
För man gör grogg på det. Och grogg har som uppgift att se till att det inte smakar skit när man blir full.
Ja.
Och det gör ju också att vi har ju ingen aning om hur mycket svensken dricker.
Nej, det har vi ju inte, för att vi har en hembränningstradition definitivt. Men vi har ju mycket...
Och väldigt, väldigt mycket smuggel. Och det är...
ja, absolut, ja. Men vi har väldigt mycket bättre koll på hur svensken dricker jämfört med hur vi vet hur de använder illegala droger. Så där är vi, ja, där är vi verkligen i blindo.
Och jag tror att det är för att man vill inte veta. För det skulle visa att man har haft fel sedan 60-talet när det gäller narkotikapolitiken. Man är helt ointresserad av att få fram fakta i det här fallet. För det skulle vara en jävla prestigeförlust.
Det stämmer till, det drar en ganska grov liksom generalisering, men det stämmer till viss del, tror jag. Det finns ett, sen tror jag att det finns också ett genuint ointresse på många sätt. Plus att man får ju också säga att det är väldigt svårt att mäta bruk av illegala droger i ett samhälle. Med Systembolaget är det ju lyxigt, för att vi har ju försäljningsstatistik. Vi vet att under coviden så drack folk mera, för att försäljningen gick upp rätt rejält, eller omsättningen gick upp rätt rejält. Medan vi får jobba mer i blindo med till exempel cannabis. Men jag kan ju säga att det är ju en sak som är oerhört irriterande som journalist, och även när jag skulle skriva den här boken, att det saknas ju väldigt mycket statistik på drogområdet. Men jag menar, vi har inte ens statistik på hur många människor som befinner sig i så kallad läkemedelsassisterad behandling just nu. Det är ju helt galet om man samtidigt då slår sig för bröstet och säger att vi ska ha god vård för människor som är i missbruk. Så det saknas ju väldigt mycket. Och jag ser ingen trend mot att vi kommer att bli bättre på det heller. Där vi har fått lite bättre data och kunskap, det är ju kring de svarta marknaderna, för att det har varit sån utveckling med skjutningarna och så att Brå har fått lite mer pengar för att göra studier kring det, så det har ändå varit intressant, och det använder jag lite i boken.
Och när man plockar Encrochat så fick man ju reda på ganska bakomliggande data på volymerna. Och då visade det sig, om jag inte minns fel, att det var ungefär 10 gånger så mycket knark som man trodde i Sverige.
Ja, det är lite... Den är lurig, den här. Den är jäkligt lurig.
Låt höra.
Ja, men... alltså... Dels med Encrochat, det som var intressant där var för det första så såg man ju, för att jag har ju lite kapitel om krimgrejerna också. Jag tar upp en av första domarna av Encrochat. Det som var intressant där var ju att, för det första, eller skrämmande, det var ju att det är mycket värre än vi trodde.
Mm.
Det är råare, det är brutalare, det är mer kaos, det är mer vapen, det är fler individer som är redo att döda. Det är liksom 16-åringar som dödar för att få bara för att visa fram fötterna. Det är inte ett bra samhälle på den biten just nu. Men om vi tar på hur de hade räknat när då nationella operativa avdelningen, NOA, då hade tittat på den här omsättningen som låg på 100 till 150 miljarder, så var ju det, de hade tagit alla smuggelförsök under den månaden som Encrotrafiken avlyssnades typ, och sen tagit det gånger 12, om jag inte missminner mig. Så det var en jävla höftning. Siffran är intressant, jag använder den också, men troligtvis så är väl vi kanske någonstans där mitt emellan. Men vi skulle verkligen, om man tittar på hur CAN räknar också, för CAN räknar ändå över 5 år tillbaka, och man man har ganska bra koll, men de räknar med att 10-20% av all narkotika beslagtas av polis och tull. Och det tror jag är väldigt högt. Jag tror att de beslagtar mycket mindre. Men det är väldigt mycket gissningar här just nu. Men det är uppenbart, ja, men jag skriver väl att, eller om vi kollar på CON-siffror, så bara cannabismarknaden, som är ungefär 40% av all omsättning på den illegala drogmarknaden, omsätter runt 4,5 miljarder per år. Systembolagets totala omsättning är 35 miljarder. Så om vi, man kan ju tänka sig, även om den skulle vara dubbelt så hög, cannabisomsättningen, kanske uppemot 10 miljarder. Jag har svårt att säga att det skulle vara ännu mer än så, för vi säljer ändå väldigt mycket alkohol. Och det är, visst, det säljs mycket cannabis, men svenskarnas favoritdrog är fortfarande alkohol och kommer nog att vara så alltid, för att det är väldigt kulturellt.
Vad tänker du om det här avloppsprovstestet man gjorde i Stockholm? Det är inte heller supertillförlitligt.
Nej,
den
är jag ännu mer skeptisk till, för att det finns vissa av de där avloppsmätningarna som man typ kan översätta till doser, men med cannabis, det går inte att översätta till antal doser. Man ska inte göra det. Och det är så himla olika hur mycket en dos är också, och hur mycket människor röker. Om jag får gissa, det jag tror folk underskattar när vi tittar på cannabisbruket i Sverige, det är hur mycket en liten del av de som använder cannabis faktiskt konsumerar. Mm. Det kan vara brutala.
Dagligrökarna.
Exakt. Det kan vara, och det var du inne på med Björn Jonsson också i det avsnittet, och han har helt rätt där. Och det kan man ju titta på alkoholen också. Vi kan se det till exempel i en delstat som Colorado. Det är en liten minoritet som står för den största efterfrågan på cannabis. Precis samma mönster som vi ser med alkoholen. Det är alltså storkonsumenterna som använder väldigt mycket. Och jag tror att man har nog kanske underskattat hur mycket cannabis vissa faktiskt använder i Sverige. Men det här är bara gissningar. Vi behöver bättre. En annan sak som är jätteirriterande, det är att, vet, vi har ingen aning om hur mycket cannabis som odlas i Sverige. Du var inne på hembränt, dunken.
Ja, precis. Alltså, det var faktiskt min nästa fråga.
Jag menar, jag träffar folk i boken. Dels som jag har med, som jag citerar och träffar och har skrivit om i boken. Men jag var ju och träffade ännu mera människor som inte fick en plats i boken. Som odlade, som kanske hade, som var så himla trevliga och bjöd in mig och berättade om sitt bruk och visade upp sitt tält i garderoben och bara, ja, men här är tre planter, det här är mitt eget. Men det är ganska, jag tror att det är mycket vanligare än vad folk tror. Mm. Men där har vi ju ingen aning, för man kan inte förlita sig på polisens statistik, för att, jag menar, de hittar ju odlingar om de får tips eller om det skulle lukta av någon anledning. Det är väldigt random hur de hittar odlingar. Här skulle man behöva att forskare gav sig ut i samhället som antropologer och fick människor att vittna anonymt. Eller att journalister gör en kartläggning. Men det är uppenbart att, för det såg man också hos alla de här, och många av dem pratade om att, ja, men vi har flera kompisar som odlar, och det var uppenbart att de var väldigt stolta över sina odlingar, och det var en grej, och medan svenskar är generellt sett ganska bra på att nörda in sig på saker.
Så att,
jag träffade riktigt nördiga weed-odlare som inte fick en plats i boken, men det var mycket Excel-dokument och sånt där som var rätt fascinerande att se.
Visst skriver du om en sån stor odling här i boken?
Ja,
i Lidköping,
ja.
Va?
Ja.
Precis. Jag tror, när jag läste rubriken så var jag helt säker på att det var här. För de tog ju någon lada ute i Västerdalarna här. Eller södra Dalarna.
Ja, men den var rätt stor också.
Den var gigantisk.
Ja, det, ja. Ja, men den var ju brutalt stor. Den var ju nästan lika stor som den här. Det här tror jag var 3500 plantor eller någonting. Det hittills största kända odlingen. Vi har säkert haft större som inte har blivit
precis. Och då är det på industriell nivå. Alltså det är som killen lite längre norrut här som de tog med 8 kubikmeter mäsk i ladan. Det är liksom inte för husbehov längre.
Det är inte för husbehov. Och just den där nere, det var ju en timmer från Göteborg då. Den kontrollerades ju då av ett av de mer våldsamma kriminella nätverken i Göteborg. Och då är det ganska fint då att nu blev den ju raidad, men om den inte hade blivit det, och de lyckades nog sälja ganska mycket, och polisen och åklagaren lyckades aldrig hitta några pengar heller, men om man kontrollerar hela distributionskedjan från frö till, ja men, till att sälja femmer på gatan, då är det en fin förtjänst du gör.
5 gram säger vi då, för de som inte är inne i lingot.
Ja.
Det är inte jag heller.
Ofta 4 gram.
Ja, jag skulle vilja dra en parallell där, för jag satt och tänkte på om jag skulle ta det eller inte.
Ja.
Jag har ju kompisar som håller på med öl.
Ja.
Vilken jävla skräll, va? Men som inte bara som konsument utan som producent.
Ja.
Och om vi skulle applicera det som händer på ölmarknaden på cannabismarknaden, för jag tror att det är ungefär samma sak. Jag provpratar igen nu. Men mina polare som brygger öl i Värmland håller de till. För där är folk törstiga tydligen. Men de berättar att de får ju inte sälja ölen de brygger själv.
Nej.
Det finns 4 sätt att sälja den. Varav 1 är bolaget och 2 är via provsmakning. Man måste ha flera sorter i 15 centiliters glas. Det blir jävligt mycket disk innan folk blir full. För folk har inte ens att bli full ändå nämligen.
Jo.
Kan du tänka dig. Men sen finns det 2 andra sätt att göra. De har fått ett försäljningstillstånd, alltså blivit ett sånt utlämningsställe för bolaget. I en liten kiosk på utsidan av bryggeriet där alltså ölen görs.
Ja, okej. Ja.
Men då måste ölen upp på en lastbil, transporteras till Systembolagets centrallager i Örebro, scannas där och sen tillbaks.
Ja.
Där den då säljs på andra sidan väggen från där den är bryggd.
Ja.
Miljötänk och så vidare. Nu finns det en väg runt det här. Nu skickar de den här lastbilen till Danmark istället. För vet du vad som händer då?
Då kan man köpa på nätet istället.
Och då kommer PostNord hem till din dörr med ölen.
Så är det. Jag har själv beställt både öl och vin till dörren.
Det är helt orimligt.
Ja, det blir konstigt. Det blir inte helt logiskt.
Och vad menar jag då med det då? Jo, jag menar att om det finns en efterfrågan så kommer det finnas en marknad. Vilket är ungefär poängen du driver i boken också. Och man kan inte, du kommer aldrig slå undan efterfrågan. Folk vill dåsa av från vardagen.
Ja, det verkar ju som det. Speciellt med den typen av väldigt populära droger som framförallt alkohol, men med god 2 efter då cannabis ändå kan räknas som. Och i vissa delar av världen är ännu populärare än alkohol.
Jag blir bara trött när jag tänker på sånt där. Men jag blir inte trött och hungrig. Jag har inte rökt någonting. Ni får komma och pissa av mig när ni vill, konstaplarna. Det är lugnt.
Ja, men här också. Det är bara komma. Det blir bra. Jag kan filma det. Det blir jättebra, vad heter det, PR för boken.
Säg inte för mycket nu så insatsstyrkan kommer och slår in.
Ja, ju större styrka desto bättre. Det blir ännu bättre PR.
Jag har 2 eller 3 frågor kvar. Sen ska vi ta lite lyssnarfrågor från Twitter.
Ja, men det
så
finns,
då får du bälta fast dig.
Ja, men det är bra. Jag gillar att vi fick... Vi spelar in på kvällen nu också. Så där, att vi får sväva ut lite grann. För jag har som sagt varit med så mycket intervjuer så att jag är lite trött på mig själv. Så att nu har vi pratat om lite andra saker. Så det är lite skönt.
Jag hoppas folk hänger med.
Ja, det hoppas jag.
Du nämnde Morgan och Lena, alltså justitieministern och inrikesministern, va? Eller folkhälsa?
Ja, just nu är han både justitieminister och inrikesminister. När Ygeman fick ut annat. Eller förlåt. Ja, vi fortsätter.
Det svänger. Ja, de fortsätter. Morgan Johansson och Lena Hallegren, de får ofta klä skott för den här oviljan att utreda som jag ju alltid hamnar tillbaka på här. Men även Gabriel Wikström som ett tag verkade ha en vettig inställning är citerad i din bok. Och då får han frågan om vi har någonting att lära oss av Portugals lyckade politikomvändning när det gäller antalet döda i överdoser, som vi var inne på tidigare. Och då säger han: jag tror alltid att man kan lära sig något, men det är ingenting som kommer påverka vår politik.
Nej, det var ett...
Och då är det faktaresistens som ska in på våget 4. Alltså säger man så här så måste man ju få sparken.
Ja, han sa ju det här då till mig 2016 när jag intervjuade honom för SVT inför det stora ungasmötet.
Var det till dig alltså?
Ja, ja, det var när jag intervjuade honom inför det här stora globala narkotikamötet i New York. Men samtidigt som jag skriver där så jag förstod varför han svarade så där. För att jag uppfattade ändå honom som genuint intresserad av frågan. Genuint villig att ompröva vissa saker och vara öppen för nya lösningar. Men han svarade samtidigt utifrån det, liksom det tunga ok som han också bar, som är hela den svenska narkotikapolitiken. Och nu är det ju, nu blir det ju mycket fokus på sossarna. Och de får mycket skit. Och det här, om jag var socialdemokrat och insatt i den här frågan, skulle jag vara ganska irriterad på mitt eget parti nu. Och då kanske du undrar varför då? Jo, därför att den politik som Sverige lever med idag, om vi i alla fall pratar om kontrollpolitiken, den som Morgan Johansson försvarar och som de vägrar att utreda, alltså kriminalisering av det egna bruket, en 30 år gammal lag som vi aldrig har utvärderat. Det var ju inte Socialdemokraternas politik från början. Och det här går jag igenom i boken, utan det var ju en rad andra partier, myndigheter, intressenter, organisationer som drev igenom det här. Sossarna röstade...
Bildtregering.
Ja, men exakt. Ja. Och det finns en hel historia bakom det där. Det får man läsa boken för att... och det här har folk dålig koll på idag. Och sossarna röstade ju till och med nej till straffskärpningen 1993. Mm. Och ändå står Morgan Johansson idag och försvarar då kriminalisering av egna bruket som väldigt, väldigt viktig. Det finns alltså en lucka för Socialdemokraterna, eller det fanns, nu är det nog för sent, att skylla allt på högern och mer gå mot sin gamla politik där man inte var straffbetonade tidigt 80-tal och ganska långt framåt och ännu längre tillbaka. Men någonting hände där på 90-talet som gjorde så att man övertog borgarnas politik och stod och höll fanan högt där för den. Och jag fick ju spåra där i boken. Jag tror mycket hade att göra med EU-inträdet. Det gick inte att vara självkritisk där, för man var tvungen att markera sin, eller vår, alltså Sveriges egen art när vi kom in i EU. Vi var så jävla oroliga för allting. Alltså svenskarna var så rädda. Vi var rädda för att alkoholmonopolet skulle falla. Vi var rädda för att bli översvämmad av knark. Vi var rädda för allt. Och det säger också någonting om svenskarnas mentalitet. Så att man tog ju över den politiken. Och idag så har nog en person som Morgan Johansson investerat alldeles för mycket i den för att någonsin backa, tror jag. Jag tar ju också upp en del citat från Morgan Johansson från tidigt 2000-tal. Han blir ju rekordung folkhälsominister 2002. Mm. Och det är ju då han bland annat lovar att Sverige ska vara narkotikafritt om 10 år. Och om vi backar tillbaka till 2012 så var ju Sverige inte narkotikafritt då heller. Och 10 år senare så är vi ju fortfarande längre ifrån det här målet än någonsin. Så det är ju intressant att se Socialdemokraterna idag rida den här frågan och inte lyckas bottna i den. Samtidigt måste jag säga att på ett sätt är det smart, för att den allmänna opinionen har ingen aning vad skillnaden på en avkriminalisering och legalisering är. De vill bara ha, de är marinerade i det här knarkebajstänket, och man tänker att om jag inte vill att vi ska ha mer droger i samhället och mer skit, då finns det bara en väg, och det är att vi ska ha ett förbud och vi ska ha det som idag. Jag tror inte att det är särskilt politiskt gångbart, speciellt för ett maktparti som Socialdemokraterna, som ska vara ett brett parti, att svänga i den frågan. Då måste man göra det väldigt smart, och man måste ha företrädare som verkligen kan tala för sig på ett bra sätt. Och kanske det var det man såg om vi tittar på Norge. Jag vet inte om du har följt den norska debatten.
Jo.
Där var det ju så att Norges höjre, alltså Moderaternas systerparti, via då deras folkhälsominister Bent Høie, en mycket lugn och vältalig man, gick ut och sa att vi har gjort fel och vi ska göra rätt. Vi ska gå från straff till vård. Det var ju så rusdebatten kom igång i Norge. Men det krävs ju ganska mycket för att stå upp och säga det. Och jag ser inte att det skulle komma från Socialdemokraterna. Så om jag ska spå någonting om framtiden, så tror jag snarare att det är från höger vi kommer att se en reformation av den svenska narkotikapolitiken. Vilket skulle vara väldigt intressant, för att då vann högern mot sossarna på 80-talet genom att få igenom sin straffpolitik. Och de kommer att vinna igen genom att bli de som i alla fall då enligt vissa går fram med en human, ny, modern narkotikapolitik. Så sossarna förlorar dubbelt. Och det var det jag menade, att om jag var sosse och insatt i de här frågorna, så skulle jag tänka att det här inte har hanterats så bra av partiet.
Nej, jag hör precis vad du säger, och jag tror att du pratar om oket som låg på förra ministern, och att Morgan inte vill svänga nu. Det gör mig irriterad på två sätt. Det gör mig irriterad för att det är uppenbart att man som politiker har som första prioritering att bli omvald. Det vill säga man följer opinionen istället för att leda den. Det är kanske inte helt ryggradslöst, men i varje fall diskbrak på massa koter. Och sen gör man det medan man offrar folk. Mm. För folk dör på grund av den svenska narkotikalagstiftningen. Om det finns det liksom inget tvivel eller debatt. Och det är liksom, ja, jag blir milt sagt upprörd.
Ja, nej, men det är många som blir det. Och problemet med hur det ser ut idag och hur många som har varit illa och sådär, det är att vi vet ju inte exakt. Det man kan vara helt säker på, det jag i alla fall som journalist då kan vara helt säker på, det är att det är uppenbart så att vår senfärdighet när det kom till att implementera skadebegränsande insatser som sprutbyte, metadonbehandling, den typen av sånt som rekommenderades redan på 80-talet när Europa fick en HIV-AIDS-epidemi och en heroinvåg. Den senfärdigheten som var rätt brutal i Sverige, den har lett till att människor har lidit, skadats och dött i onödan. Vi vet inte hur många, och jag citerar ju Marcus Heilig, en av Sveriges ledande beroendeforskare i boken. Och han säger ju just det, att hur många som har dött i onödan vet vi inte, men det är ett stort antal. Och där hade man ju önskat att man kanske från statligt håll, precis som man har gjort i vissa andra, jag tänker på tvångssteriliseringarna till exempel, om jag inte missminner mig, att man gör en vitbok och försöker gå till botten med det här. Här försöker jag komma in med en pusselbit. Och Magnus Lintons bok Knark från 2015 är ju en annan utmärkt, som handlar mycket om heroinet och det tunga missbruket. Så, men det har ju skrivits och dokumenterats alldeles för lite kring det här, med tanke på hur ändå extrem och avvikande vår politik har varit jämfört med andra västländer.
Du nämnde Marcus där, alltså han i din Efter 5, eller vad hette programmet på TV4 som du var med, som vi pratade om inledningen. Alltså han, jag förstår att det är, varje gång Marcus dyker upp i rutan så får programledaren eller reporten avsluta med att Vi har sökt Morgan Johansson för att vara deltagande i en debatt, men han hade tyvärr inte möjlighet att, vad heter det, delta.
Mm.
Jag tror ingen politiker skulle vilja ställa sig i en studio med Marcus Heilig efter att han var med i Sverige möts, va? Och det var någon folkpartist där som var ganska överkörd.
Jag tror att det var hon sossen, va?
Ja, det var en ja, jag ska inte var... kalla dig för äldre dam, men
ja, jo, men det var, hon, det var lite så här intressant då att Socialdemokraterna hade skickat dit henne istället för ansvarig minister, för det var, kändes verkligen som att hon fick ta nästan
hade en lapp med talepunkter med sig och så får ja. Möta en beroende forskare.
Nej, men det var, nej, men det var inte, det var liksom spel mot ett mål, det var lite kanonmat. Så det säger ju också någonting om hur mycket man bottnar i frågan. Det är i alla fall min analys av läget. För det var verkligen sjukt.
Jag tror den är korrekt. För just det här som jag sa, när man är rädd för fakta. För det vi pratar om nu är inte, i varje fall jag, driver inte på någon slags opinion för att vi ska släppa allting fritt. Dels för att möter man det argumentet så är det någon som inte har läst på. För det är fritt. Det är fullkomlig jävla tillgång överallt på nästan allt. Om man vill. Men det enda jag vill nu är att de slutar stå i vägen för vetenskapsmän och gör en riktig utredning, alltså en riktig, den får ta så lång tid den tar, men kolla, utred historiskt, vad har det fått för konsekvenser, vilka länder har lyckats bättre än oss och vad kan vi göra för att det ska funka bättre och färre människor dör av missbruk i Sverige.
Mm.
Det är en no-brainer. Och de säger nej till det här. Jag fattar inte.
Ja, och där tror jag inte att egentligen att allmänheten skulle nog inte ha någonting, om vi pratar om allmänheten, abstrakt begrepp, tror jag inte skulle ha någonting emot att det initieras en utredning som förutsättningslöst kollar på alla delar. För, men om man då tittar på vad Morgan säger här, då säger han vi ska inte utreda en avkriminalisering. Grejen är att det är inte vad folk efterfrågar. Om du tittar på Folkhälsomyndigheten, SKR, en mer eller mindre enig expertkår, till och med en person som Bengt Westerberg som var den som i princip ledde det politiska korståget för att kriminalisera det egna bruket och få fängelse i straffskalan. Om jag kommer att vala fischen från 85, det ska vara förbjudet att knarka. Till och med han säger att vi borde undersöka, utreda hur den här lagen har fungerat. Så det att blanda ihop korten på det sättet, det är över mitt huvud hur han kommer undan med det så lätt. Och det är ju en anledning också, återigen, du får läsa det här journalistkapitlet sen. Kan också läsas av icke-journalister såklart. Kanske ännu mer nöjsamt då, men vi måste ställa motfrågor.
Mm.
Vi måste, det räcker att ställa en eller två motfrågor, till att börja med i alla fall. Det får inte vara så här enkelt att vara politiker och komma undan med de här talepunkterna. Eller säga som Nooshi Dadgostar, trots att då vänstern verkar som parti för en avkriminalisering, så säger hon narkotikan måste rensas ut ur hela samhället. Okej, det låter bra när man står i agendan i en partiledardebatt. Men vad betyder det? På vilket sätt? Har du några exempel när det här har fungerat? Det finns 100 motfrågor att ställa till henne som hon måste få. Och det här gäller ju alla politiker som ger sig in i det här. Och jag tror, jag kan tänka mig att det finns ett visst uppvaknande politiskt, att man förstår att man behöver ha bättre sakkunniga runt sig nu. För att det här kommer inte bli en valfråga. Men förr eller senare så kommer den här frågan ändå att segla upp. Och inte minst med tanke på hur det ser ut i omvärlden. Och det kommer att ställa högre krav på svenska politiker. Du kommer inte kunna komma undan med de här gamla talepunkterna längre.
Så det du säger är att om journalister börjar agera som journalister så skulle vi få en rimligare värld att leva i?
Så är det. Kanske. I alla fall på det här området.
chansen blir större att folk inte kommer undan med att vara dåliga på sina jobb istället. Så, i alla fall, vare sig politiker eller andra makthavare.
Ja, och så blir det lättare för då allmänheten som ser de här politikerna prata att kanske ta initierade beslut när man ska rösta sen. Och det är ändå bra för demokratin. Och men jag tror att vi är på väg åt det hållet. Det kommer inte att vara lika enkelt längre. Och det kommer också att bli, för man får också tänka på att alla var överens i Sverige. Om du går tillbaka till 90-talet, alla var överens. Överallt. Det fanns ingen konflikt. Så det som till viss del gör att journalisterna kommer att komma in på banan på det här igen, det är att det helt plötsligt finns en konflikt igen. Det kommer att finnas en tydligare konflikt politiskt. Vi ser det redan nu. Vi ser politiker som är ute och pekar ut Lena Hallengren och Morgan Johansson för att de inte vill utreda kriminaliseringen av egna bruket. Vi ser en konflikt när vi ser hur andra länder agerar inom ruspolitiken. Både när det kommer till vårdbiten kanske, men framförallt när det kommer till cannabislegaliseringarna nu. Den här konflikten kommer såklart att göra att journalister kommer bli mer intresserade. Sen hade jag önskat att journalister hade gjort ett jobb tidigare. Istället för att vara sådana vindflöjlar. Men det kommer att hända.
Jag hoppas du har rätt. Och jag tror att när vi summerar det här om 10 år. Att boken Vi ger oss aldrig av Johan Wiklin kommer inte ha spelat en liten roll i det här. Utan en ganska stor. Och det är jag tacksam för. Och jag är väldigt tacksam över att du tog dig tid att prata.
Stort tack.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.